Kapitel 7. En fråga om egendom. Sidan 105.
Eginin låg på rygg på sängen. Hon hade armarna lyfta med handflatorna mot taket och utbredda fingrar. Hennes ljusblå kjol låg som en solfjäder över benen och hon försökte ligga mycket stilla så att de tunna vecken inte skulle bli för skrynkliga. Det måste ha varit den mörke försten som uppfunnit klänningar med tanke på hur de hindrade ens rörelser. Hon låg där och betraktade sina naglar. De var så långa att hon inte ens skulle kunna ta i en tamp utan att bryta av minst hälften av dem. Inte för att hon själv hade hanterat tamparna på åtskilliga år, men hon hade alltid varit beredd om det skulle behövas. Enbart dumhet, morrade Bale och petade med eldgaffeln bland de flammade vedträna på tegelhärden. Ödet stinger mig. Havsfalken kunde segla både snabbare och närmare vinden ett något tjornsönskt fartyg som någonsin byggts. Dessutom kom det kastvindar och... Hon lyssnade bara med ett halvt öra, tillräckligt för att höra att han slutat gruffa över det rum de hade fått och istället tagit upp en gammal utnött diskussion. Rummet med de mörka träpanelerna var inte det bästa som fanns på vandrande kvinnan. Inte ens i närheten. Men bortsett från utsikten uppfyllde det de krav han ställt upp. De två fönstren vette ut mot stallgården. En kapten av det gröna stod visserligen lika högt i rang som en fangeneral. Men här var de flesta av dem hon överträffade i rang adjutanter eller sekreterare till överordnade officerare i den evigt segerrika hären. I hären liksom till sjöss hade man föga hjälp av sin börd, såvida man inte tillhörde det högsta blodet. Det sjögröna lacket på hennes lillfingernaglar gnistrade. Hon hade alltid hoppats på befordran, på att kanske så småningom bli kapten av guldet och befälhavare över en hel flotta, så som hennes mor hade varit. Som liten hade hon till och med drömt om att bli utnämnd till kejsarinnans hand till sjöss, precis som sin mor. Att få stå till vänster om kristalltronen som Su Jin till självaste kejsarinnan, må hon leva för evigt, och få tala direkt till henne. Unga kvinnor hade fåfänga drömmar. Och när hon väl blivit utvald att vara med bland förelöparna hade hon funderat på möjligheten till ett nytt namn. Det måste hon erkänna. Hoppas på det hade hon verkligen inte vågat. Det skulle ha varit överdrivet anspråksfullt. Men alla hade vetat att återtagandet av de stulna länderna skulle innebära nytillskott till det sanna blodet. Nu var hon kapten av det gröna. 10 år innan hon egentligen borde ha kunnat hoppas på det. Och stod på kanten till det branta berg som steg upp bland molnen. Och vars upphöjda krön var kejsarinnan, må hon leva för evigt. Trots det betvivlade hon att hon skulle få befälet över ett enda storskepp, än mindre en hel flotta. Sarov påstod att hon godtog Egenins berättelse. Men varför hade hon i så fall fått vänta i Cantorin? Varför hade hon, när orden väl kom, blivit kallad hit och inte beordrad att mönstra på ett fartyg? För all del fanns det ett begränsat antal skepp att föra befäl över, till och med för en kapten av det gröna. Det kunde vara skälet. Hon kanske hade valts till en position i Sharots närhet, även om hennes order endast varit att resa till Ibojar så fort som möjligt och invänta vidare instruktioner. Kanske. Det högsta blodet kunde ibland tala med det låga utan att använda sin röst som mellanhand. Men det verkade som om Sharoth hade glömt bort Egenin så snart denna fått sin belöning av storförstinnan. Vilket också kunde innebära att Sharoth misstänkte någonting. Argumenten gick i cirklar. I vilket fall som helst var hon skapt som en fisk med gälar och allt om den där sökaren hade släppt sina misstankar. Han hade inte kommit på fler för då skulle hon vid det här laget ha skrikit lungorna ur sig inom fängelsehåla. men om han befann sig i staden skulle han bevaka henne i hopp om att hon skulle göra ett snedsteg. Hennes nya rang innebar att han inte fick spilla en droppe av hennes blod, men det var en olägenhet som sökarna var vana att handskas med. Nå, så länge han nöjde sig med att bevaka henne kunde han få stirra tills hans ögon skrumpnade i sina hålor. Nu hade hon ett stadigt däck under fötterna, och i fortsättningen skulle hon vara mycket försiktig med var hon satte fötterna. Att bli kapten av guldet var kanske inte längre möjligt, men att så småningom dra sig tillbaka som kapten av det gröna var ärofullt nog. Nå, frågade Bale uppfordrande, vad säger du om det? Bred, solid och stark. En man av just det slag som hon alltid hade föredragit. Han stod bredvid sängen i skjortärmarna och stirrade på henne med nävarna i sidorna. Det var knappast så en Sojin borde se på sin härskarinna. Med en suck lät hon händerna falla ner på magen. Bale ville bara inte lära sig hur en Sojin skulle uppträda. Han tog allt samman som ett skämt eller en lek, som om det inte var på riktigt. Ibland sa han till och med att han ville vara hennes röst, hur många gånger hon än förklarat att hon inte tillhörde det högsta blodet. En gång hade hon låtit prygla honom, och efteråt hade han vägrat att sova i hennes säng igen förrän hon bad om ursäkt. Bad om ursäkt. Hon gick hastigt igenom vad hon halvt om halvt hört av hans muttrande. Ja, det var fortfarande samma gamla argument. Hon svängde benen över sängkanten, satte sig upp och började räkna av punkt för punkt på fingrarna. Vid det här laget hade hon gjort det så många gånger att hon kunde rabbla dem utan till. Om du hade försökt fly skulle Jaminen ombord på det andra skeppet ha knäckt dina master som halmstrån. Det var ingen slump att de stoppade er, Bale, och det vet du. Redan deras första anrop var en fråga om ni var havsfalken. Genom att få dig att gå upp i vind och säga att vi var på väg till Cantorin med en gåva till kejsarinnan, må hon leva för evigt, lugnade jag deras misstankar. Om vi gjort någonting annat, vad som helst, skulle de ha kedjat oss i lastrummet och sålt oss som egendom så snart vi kommit fram till Cantorin. Jag betvivlar att vi skulle ha haft sån tur att vi fått gå till stupstocken istället. Hon höll upp tummen. Och till sist, om du hade hållit dig lugn som jag sa till dig skulle du inte ha behövt hamna på marknaden heller. Du kostade mig en rejäl summa. Flera andra kvinnor i Cantorin delade uppenbarligen hennes smak när det gällde män. De hade pressat upp budgivningen till omåttliga höjder. Envis som han var blängde han på henne och krafsade sig irriterat i det korta skägget. Jag säger fortfarande att vi kunde ha kastat det över bord, muttrade han. Den där sökaren hade inga bevis på att jag hade det ombord. Sökare behöver inga bevis, sa hon och härmade hans ilianska uttal. Sökare hittar bevis, och det kan vara mycket plågsamt. Om han inte kunde komma med annat än sånt som till och med han själv för länge sedan hade medgett, började kanske hela den här affären äntligen närma sig slutet. Hur som helst, Bale, så har du själv erkänt att det inte gör någonting att Sharoth tar hand om den där kragen med armbanden. Ingen kan sätta det på honom utan att först komma tillräckligt nära. Och jag har inte hört talas om något som antyder att någon vare sig har lyckats eller kommer att lyckas med det. Hon underlät att påminna honom om att det inte skulle spela någon roll om någon gjorde det. Bale var inte särskilt bevandrad ens i de versioner av dragprofetian som fanns på den här sidan Arith-havet. Men han vidhöll benhårt att det ingenstans stod någonting om att draken återfödd skulle böja knä inför kristalltronen. Det kanske skulle bli nödvändigt att en Althor försågs med denna manliga motsvarighet till en Ardaim. Men det skulle Bale aldrig inse. Gjort är gjort, Bale. Om ljuset skiner på ska vi leva länge i imperiets tjänst. Nåväl. Du säger att du känner till den här staden. Vad finns det här som är intressant att se eller göra? Det hålls alltid festivaler av ett eller annat slag, sa han dröjande, motsträvigt. Han ville aldrig släppa en diskussion, hur fruktlös den än var. En del kanske kan falla dig i smaken. andra inte, kan jag tro. Du är ju ganska kräsen. Vad menade han med det? Plötsligt flinade han. Vi kunde leta rätt på en vis kvinna. Här går det att avlägga äktenskapslöften inför dem. Han strök sig över den rakade sidan av gässan och tittade uppåt som om han försökte se den. Fast det är klart, om jag minns rätt av den där föreläsningen du gav mig om de rättigheter och privilegier som medföljer min ställning, så kan en Sojin bara gifta sig med en annan Sojin. Så först måste du befria mig. Ödet stinger mig. Du har inte fått en tum av de där utlovade ägorna än. Om jag tar upp mitt gamla yrke istället så skulle jag snart nog kunna köpa dig ett gods. Hon gapade. Det här var inte någon av hans gamla käpphästar. Det här var mycket, mycket nytt. Hon hade alltid varit stolt över sin förmåga att hålla huvudet kallt i alla situationer. Hon hade nått sin officerspost genom skicklighet och mod och var van vid sjöslag, stormar och skeppsbrott. Trots det kände hon sig i denna stund som en ung man som på sin första sjöresa tittade ner från stormasten, yr och panikslagen, med hela världen snurrande omkring sig och vad som verkade vara ett oundvikligt fall framför sig till havet som fyllde hela blickfältet. Det är inte så enkelt, sa hon och får upp på fötter så att han var tvungen att ta ett steg tillbaka. Ljus, hon avskydde verkligen att låta så där andlös. Ett frigivande skulle kräva att jag skaffar dig levebröd som fri man. Att jag ser till att du kan försörja dig själv. Ljus, att låta orden komma forsande ur munnen på det där viset var lika illa som att ha andan i halsen. Hon föreställde sig att hon stod på däck. Det hjälpte en smula. I ditt fall skulle det väl innebära att jag finge köpa dig ett fartyg, sa hon, med ett tonfall som äntligen lät något så när oberört. Och som du just påminner mig om har jag inga ägor ännu. Dessutom kan jag inte tillåta att du börjar smuggla igen, det vet du mycket väl. Så pass mycket var rena rama sanningen, och resten var inte direkt lögn. Hennes tid till sjöss hade varit lönsam, även om det guld hon ägde inte var någonting i jämförelse med det sanna blodets rikedomar, så skulle hon ha råd att köpa ett skepp, så länge hon inte ville ha ett storskepp. Men det hade hon inte heller förnekat rakt ut. Han öppnade famnen, ännu en sak som det inte passade sig att han gjorde, och efter en liten stund la hon kinden mot hans breda axel och lät honom omfamna sig. Det kommer att ordna sig, tösen min, mumlade han mjukt. På ett eller annat vis kommer det att ordna sig. Du kan inte kalla mig tösbejl, förmanade hon honom medan hon blickade över hans axel bort mot eldstaden. Den ville inte riktigt komma i fokus. Innan de lämnade Tanshiko hade hon bestämt sig för att gifta sig med honom. Ett av dessa blixtsnabba beslut som hade grundat hennes rykte. Må så vara att han var smugglare, men det kunde hon sätta stopp för. Och dessutom var han ståndaktig, stark och intelligent. Och en havets man. Det sista hade alltid varit en nödvändighet för henne. Men hon hade inte känt till hans seder. I vissa delar av imperiet var det mannen som friade och kunde bli förnärmad om kvinnan ens antydde giftermål. Inte heller visste hon någonting om hur man lockade till sig en man. De få älskare hon haft hade alla varit män med samma rang som hon själv. Män som hon kunnat närma sig öppet och säga adjö till när någon av dem fick tjänst på ett annat skepp eller steg i graderna. Och nu var han Sojin. Det var förstås inget fel i att dela säng med sin egen Sojin så länge man inte skyltade med det. Han skulle som vanligt bädda en halmadrass på golvet vid sängens fotända, även om han aldrig sov på den. Men att befria en Sojin, beröva honom alla de rättigheter och privilegier som Bale fnös åt, skulle vara höjden av grymhet. Nej, nu ljög hon igen genom att undvika hela sanningen, och den här gången var det än värre eftersom hon ljög för sig själv. Hon ville av hela sitt hjärta gifta sig med mannen Bale Domon. Däremot närde hon ett bittert tvivel på att hon kunde förmå sig att gifta sig med frigiven egendom. Som ers nåd befaller, så ska det ske, sa han tillgjort formellt, men med muntert tonfall.
Hon gav honom ett slag i sidan. Inte hårt, bara så att han stönade till. Han måste lära sig. Hon var inte längre intresserad av Ibojars sevärdheter. Hon ville bara stanna där hon var, i Bale Domons armar. Stanna för evigt där de stod utan att behöva fatta några beslut. Då hördes det en hård knackning på dörren och hon sköt honom ifrån sig. Han begrep i varje fall tillräckligt för att inte protestera. Medan han drog på sig rocken skakade hon ut klänningens väck och försökte släta ut rynkorna efter att hon legat på sängen. Det verkade finnas åtskilliga trots att hon legat så stilla. Den som knackade kunde vara en budbärare som kommit för att kalla henne till Sheroth eller bara en tjänstekvinna som undrade om hon behövde något. Men vem det än var tänkte hon inte se ut som om hon rullat runt på däck. Hon gav upp de fruktlösa försöken och väntade tills Bale hunnit knäppa rocken och inta den pås som han trodde var passande för en Sojin. Han ser ut som en kapten på akterdäck, redo att ropa ut en order, tänkte hon och suckade inombords innan hon ropade, kom in! Kvinnan som öppnade dörren var den sista hon väntat sig att se. Bethamin gav henne en tvekande blick innan hon slank in och tyst stängde dörren bakom sig. Shaldaemon tog ett djupt andetag, sen knäböjde hon med ryggen rak och stel. Hennes mörkblå klänning med sina blixtbrydda röda fält såg nytvättad och nystruken ut. Den skarpa kontrasten mot hennes eget tilltufsade tillstånd irriterade Egenin.
Ishnod, började Bethamin osäkert. Sen svalde hon. Ishnod, jag ber att få tala med er.
Hon sneglade på Bale och fuktade läpparna.
I en rum, om det behagar Ishnod.
När Egenin hade sett kvinnan sist hade det varit i en källare i Tanshiko, där hon tog en Adjaim från Bethamins hals och sa åt henne att gå därifrån. En sån sak skulle ha räckt för utpressning om hon hade tillhört det högsta blodet. Utan tvekan skulle brottet räknas likadan som om man befriade en Daemon. Hög förräderi. Fast Bethamin kunde inte avslöja det utan att samtidigt döma sig själv. Han får höra vad du än har att säga, Bethamin, sa hon lugnt.
Hon navigerade bland vassa rev och då gick det inte an att vara annat än lugn.
Vad vill du?
Bethamin skruvade på sig och ödade ytterligare tid på att slicka sig om läpparna.
Sen forsade plötsligt orden ur henne.
En sökare kom till mig och befallde mig att återuppta vår bekantskap och rapportera allt du gör till honom.
Som för att stoppa ordflödet bet hon sig i underläppen och stirrade på Egenin.
Blicken i hennes mörka ögon var desperat, bönfallande, precis som den varit i den där källaren i Tanshiko.
Egenin såg henne lugnt i ögonen. Vassa rev, och nu en oväntad storm. Plötsligt fick den mystiska ordern som kallat henne till Ibojar sin förklaring. Hon behövde ingen beskrivning för att veta att det var samma man. Inte heller behövde hon fråga varför Bethamin begick hög förräderi genom att avslöja sökaren. Om han bestämde sig för att hans misstankar var tillräckligt starka för att ta Egenin i förhör skulle hon så småningom berätta allt hon visste för honom. Däribland vad som hänt i en viss källare. Och snart nog skulle Bethamin ha en Adjaim runt halsen igen. Kvinnans enda hopp var att hjälpa Egenin att jäcka honom.
Upp, sa hon. Sätt dig.
Lyckligtvis fanns det två stolar, även om ingen deras såg särskilt bekväm ut. Bale, jag tror att det finns brännvin i flaskan på dragkistan. Bethamin var så ostadig på benen att Egenin fick hjälpa henne upp och leda henne till en stol. Bale tog fram ett par silverbägare med lite brännvin och kom ihåg att buga sig och räcka fram Egenins först. Men när han gick tillbaka till kistan såg hon att han hade hällt upp åt sig själv också. Han stod där med bägaren i handen och betraktade dem, som om det varit den naturligaste sak i världen. Bethamin stirrade på honom så att ögonen nästan trillade ut. Du tror att du ska bli spetsad, sa Egenin. Shaldaemon ryckte till och vände sin skrämda blick mot Egenins ansikte. Du har fel, Bethamin. Det enda verkliga brott jag har begått var att befria dig. Inte riktigt sant. Men till slut hade hon trots allt själv överlämnat den manliga Erdamon i Sarroths händer. Och att tala med Shajer var inget brott. Sökaren kunde ha sina misstankar. Han hade försökt tjuvlyssna vid en dörr i Tanshiko. Men hon var ingen Saldame som hade i uppdrag att infånga Marath Damer. I värsta fall skulle det leda till en reprimand. Så länge han inte får veta någonting om det har han inga skäl att gripa mig. Om han vill veta vad jag säger eller någonting annat om mig, så berätta det för honom. Kom bara ihåg att jag kommer att ge honom ditt namn om han verkligen tar in mig för förhör. En påminnelse som bara kunde hindra att Bethamin plötsligt fick för sig att hon hade hittat en säker utväg och kunde lämna Egenin kvar i knipan. Han kommer inte ens att behöva börja pina mig. Till hennes förvåning började Damon skratta hysteriskt. I varje fall tills Egenin böjde sig fram och gav henne en örfil. Bethamin gned sig trumpet om kinden och sa: Han känner till nästan allt, utom vad som hände i den där källaren i Snåd. Sen började hon beskriva ett fantastiskt nätverk av förräderier som förband Egenin och Bale och Sarroth och kanske till och med Tuon själv med Aesir, Marath Daemoner och Daemoner som varit Aesir. Bethamins röst började få en panikslagen ton när hon for från den ena otroliga anklagelsen till den andra. Och det dröjde inte länge förrän Egenin själv började smutta på brännvinet. Bara smutta. Hon var lugn. Hon hade kontroll över sig själv. Hon var, detta var värre än vassa rev. Nu seglade hon med kusten alldeles för nära och i lä. Och på stormen som drev henne mot klipporna red själve själsbländaren, kommen för att stjäla hennes ögon. Efter att ha lyssnat en stund med allt större ögon hällde Bailey sig en breddfull bägare med den mörka sträva vätskan i en enda klunk. Hon kände sig lättad över att se hur förskräckt han blev och skyllde över att hon var lättad. Hon kunde inte tro att han skulle vara en mördare. Dessutom var han mycket bra på att använda händerna, men hanterade inte ett svärd med någon större skicklighet. Storfurst Turak skulle ha sprättat upp Domen som en karp, med eller utan vapen. Hennes enda ursäkt för att ens tänka tanken var att han hade varit i sällskap med två Aesir i Tanshiko. Hela historien var rent nonsens. Det måste den vara. De där två Aesirna hade inte deltagit i någon konspiration. Det hade bara varit ett sammanträffande att de var där. Ljus. De hade inte varit stort mer än oskuldsfulla småflickor, för godhjärtade för att lyssna på förslaget att de skulle skära halsen av sökaren medan de hade möjligheten, vilket var synd. De hade gett henne den manliga Erdamon. En iskall kåre löpte ut efter hennes ryggrad. Om sökaren någonsin fick veta att hon hade tänkt göra vad de båda Aesirna hade föreslagit med Erdamon. Om någon fick veta det skulle hon dömas för förräderi, lika skyldig som om hon verkligen hade lyckats kasta föremålet i havets djup. Och är du inte det, frågade hon sig själv. Den svarte kom för att stjäla hennes ögon. Bethamin satt med tårarna strömmande ut efter kinderna och bägaren tryckt mot bröstet som om hon kramade sig själv. Om hon försökte låta bli att skaka så misslyckades hon ömkligen. Darrande stirrade hon på Egenin, eller kanske på någonting bortom henne, någonting skräckinjagande. Brasan hade inte hunnit värma upp rummet särskilt mycket ännu, men på Bethamins panna hade svettpärlor brutit fram. Och om han uppdagar sanningen om Renna och Shira, babblade hon, så kommer han att veta säkert. Då kommer han efter mig och de andra Saldamerna. Du måste stoppa honom. Om han tar mig så anger jag dig, det gör jag. Plötsligt lyfte hon ostadigt bägaren till munnen och hällde i sig innehållet så hastigt att hon satte i halsen och hostade. Men sen sträckte hon fram den mot Bale för att få mer. Han rörde sig inte. Han såg ut som om någon hade klubbat honom. Vilka är Renna och Shira, frågade Egenin. Hon var lika rädd som Saldamon. men som alltid höll hon sin rädsla hårt surrad. Vad är det som sökaren kan få veta om dem?
Befamin gled undan med blicken, om ens visste hon svaret.
De är Chaldeimer, eller hur? Och de blev också kopplade, precis som du.
De är i Sharroths tjänst, gnällde kvinnan. Men de tillåts aldrig vara hela. Sharroth vet.
Egenin gned sig trött i ögonen. Kanske fanns det trots allt en sammansvärjning. Eller så dolde Sharroth var de båda kvinnorna var för att skydda imperiet. Imperiet var beroende av sina Chaldeimer. Dess styrka byggde på dem. Upptäckten att Chaldeimerna var kvinnor som kunde lära sig att leda kraften kunde få imperiet att rämna. Hon själv hade onekligen blivit skakad när hon fått veta det. Kanske hade även någonting inom henne rämnat. Hon själv hade inte befriat Bethamin på grund av pliktens krav. Så många saker hade förändrats i Tanshiko. Hon trodde inte längre att varje kvinna som kunde leda kraften förtjänade att bli kopplad. Brottslingar förtjänade det absolut, och kanske de som vägrade att svära att lyda kristallkronen, och hon visste inte. En gång i tiden hade hennes liv varit uppbyggt av bergfasta övertygelser som likt fixstjärnorna på himlen alltid visade rätt kurs. Hon ville ha sitt gamla liv tillbaka. Hon ville ha någonting som var säkert.
Jag trodde, började Bethamin. Hon skulle snart inte ha några läppar kvar om hon inte slutade slicka dem. Hirsnåd, om sökaren råkar ut för en olycka. Kanske faran försvinner med honom. Ljus, kvinnan trodde på denna sammansvärjning mot kristalltronen och var beredd att låta den fortgå bara för att rädda sitt eget skinn.
Egenin ställde sig upp och Chaldeimen hade inget annat val än att göra samma sak. Jag ska tänka på saken, Bethamin. Du får komma och besöka mig varje dag som du är ledig. Sökaren kommer att förvänta sig det. Tills jag har fattat mitt beslut ska du inte göra någonting. Förstår du? Ingenting annat än dina plikter och vad jag säger till dig.
Bethamin förstod.
Hon var så lättad att någon annan tog hand om faran att hon föll på knä igen och kysste Egenins hand. Egenin mer eller mindre föste ut kvinnan ur rummet, stängde dörren och slungade sin bägare på öppna spisen. Den slog i tegelhärden, studsade ner på golvet och rullade över den lilla mattan. Den hade fått ett jack. Hennes far hade gett henne bägarna när hon befordrades till sin första officerstjänst. Det kändes som om all kraft hade runnit ur henne. Sökaren hade flätat månsken och tillfälligheter till en snara att lägga om hennes hals. Om hon nu inte blev egendom istället. Tanken fick henne att rysa. Vad hon än gjorde hade sökaren henne i fällan. Jag kan döda honom. Bale knöt och öppnade händerna, lika breda som resten av honom. Jag vill minnas att det var en mager figur, van vid att bli åtlydd av alla. Han kommer aldrig att vänta sig att någon ska vrida nacken av honom.
Du kommer aldrig att hitta honom, Bale. Han kommer inte att träffa henne på samma ställe två gånger. Och även om du följer efter henne dag och natt kan han mycket väl vara förklädd.
Du kan inte döda varenda man hon pratar med.
Hon rätade på ryggen, gick bort till bordet där hennes skrivpulpet stod och öppnade locket.
Den låga pulpeten var pryd med snidade vågor och hade en silverinfattad bläckflaska av glas och sandkrus av silver. Det hade varit hennes mors gåva vid samma första befälsbefattning. De pryliga travarna med fint papper bar det sigill hon just tillerkänts, ett svärd och ett ankare omslingrat av en tross.
Jag ska skriva ut din frigivningsorder, sa hon samtidigt som hon doppade silverpennans udd i bläcket, och ge dig tillräckligt mycket pengar för resan. Pennan gled fram över pappret. Hon hade alltid haft en vacker handstil. Anteckningarna i loggboken måste vara läsliga.
Inte tillräckligt för att köpa ett skepp är jag rädd, men det får räcka. Du ger dig av med första tillgängliga skepp. Bara du rakar resten av huvudet så ska du inte behöva få några bekymmer. Det är fortfarande chockerande att se skalliga män utan peruk. Men än så länge verkar ingen...
Hon flämtade till när Bale drog bort arket under hennes penna.
Om du friger mig kan du inte ge mig några order, sa han. Dessutom måste du se till att jag kan försörja mig om du friger mig. Han stack in pappret bland vedträna och såg på medan det krullade ihop sig och svartnade. Ett skepp, sa du, och du ska stå vid ditt ord.
Lyssna noga på vad jag säger, sa hon med sin bästa kaptensröst.
Men det gjorde inget intryck på honom.
Det måste bero på den fördömda klänningen.
Du behöver en besättning, avbröt han henne, och jag kan skaffa ihop en åt dig, till och med här.
Vad skulle jag ha för glädje av en besättning? Jag har inget fartyg.
Och om jag hade det, vart skulle jag segla där inte sökaren hittar mig? Bale ryckte på axlarna som om det inte var viktigt. Först en besättning. Jag kände igen den där unge spjuven i köket, han som satt med en tös i knät. Sluta grimasera. En kyss eller två har aldrig skadat någon.
Hon rätade på axlarna och gjorde sig beredd att sätta honom på plats.
Hon grimaserade inte. Hon såg barsk ut. De där båda hade tafsat på varandra som ett par djur inför allas åsyn. Och han var hennes egendom. Han kunde inte tala till henne så här.
Han heter Matt Cawthon, fortsatte Bale precis när hon öppnat munnen. Att döma av hur han var klädd har han kommit sig upp i världen, och en bra bit dessutom.
Första gången jag såg honom hade han bondpaltor på sig och flydde undan trollocker på ett ställe som till och med trollocker är rädda för. Sista gången stod nästan halva Vita Bro stad i lågor, och en myrdrail försökte döda honom och hans vänner. Jag såg det inte själv, men allt annat är mer än jag kan tro. En kar som kan överleva trollocker och myrdrailer kan vara till god hjälp, tänker jag mig. Särskilt nu.
En dag, morrade hon, måste jag få se några av dessa trollocker och myrdrailer som du tjatar om.
Varelserna kunde inte vara hälften så skräckinjagande som han beskrev dem. Han flinade och skakade på huvudet. Han visste vad hon ansåg om dessa så kallade skuggans yngel. Än bättre är att unge mäster Cawthon hade några vänner med sig på min skuta. Också bra karar för den här situationen. En av dem känner du. Thom Marilyn.
Egenin flämtade till. Marilyn var en listig gammal man. En farlig gammal man. Och han hade varit tillsammans med de där båda Aesir Dena när hon träffade Bale.
Bale, finns det verkligen en sammansvärjning?
Berätta den, snälla.
Ingen sa snälla till egendom, inte ens till en Sojin. I varje fall inte såvida de inte verkligen önskade någonting.
Han skakade på huvudet igen, stödde sig mot spiselkransen och blickade in i lågorna med rynkade ögonbryn.
Aesir Dere smider ränker som fiskar simmar. De skulle kunna ha en sammansvärjning med Sharoth. Men frågan är om hon skulle kunna ha en med dem. Jag har sett henne titta på Daemoner som om de var loppiga hundar med smittsamma sjukdomar.
Skulle hon ens kunna prata med en Aesir Dere?
Han lyfte blicken och hans ögon var klara och öppna. De dolde ingenting. Vad jag säger är sant. Vid min mormors grav svär jag att jag inte vet någonting om någon sammansvärjning. Men även om jag kände till 10 stycken skulle jag inte låta någon sökare eller någon annan göra dig illa. Vad jag än skulle behöva göra.
Det var sånt som en lojal Sojin skulle kunna säga.
Visserligen hade hon aldrig hört talas om en Sojin som var så rätt fram, men andemeningen var densamma. Det var bara det att hon visste att det inte var så han menade det, och att han aldrig kunde mena det så.
Tack, Bale. En stadig röst var nödvändig när man gav order, men hon var stolt över att hennes var stadig nu.
Sök upp denne mäster Cawthon och för Marilyn om du kan. Det kanske går att göra någonting. Han bugade inte när han lämnade henne, men hon övervägde inte ens att tillrättavisa honom för det. Hon tänkte inte heller låta sökaren ta henne. Hon skulle stoppa honom till varje pris. Det var ett beslut hon hade fattat redan innan hon befriade Bethamin. Hon fyllde den naggade bägaren till bredden med brännvin med föresatsen att bli så berusad att hon inte kunde tänka. Men istället satt hon bara och tittade ner i den mörka vätskan utan att smaka en droppe. Ljus, hon var inte bättre än Bethamin.
Men den vetskapen förändrade ingenting.